Välkommen till en fantasystund. Avsnitt 14. Vi håller på att läsa Den nimska flickan av Daniel Bresch. Vi ska läsa kapitel 3. Det kommer också vara det sista kapitlet som jag kommer läsa från den här boken. Men då kör vi igång med kapitel 3. Kommande morgon vaknade Gellomy av en vrålande hunger. Hon kom på att hon saknade en borste för håret och hennes axellånga lockar var verkligen en enda röra med barr och småkvistar som trassade sig fast i tovor för hennes tid i skogen. Det fick henne att fundera över hur länge hon egentligen vandrat runt där, vilsen bland träden. På sängbordet stod ett kantstött porslinskanna med tvättvatten och ett emaljerat handfat. Ovanpå handfatet hittade hon även en hårklämma som förmodligen tillhört rummets förra inneboende. Med hjälp av den samt en del fingerborstande lyckades hon se någorlunda anständig ut lagom till frukosten. De flesta bord på Menéers värdshus var lika tomma som det varit under kvällen. Den bestämda värdinnan hälsade henne god morgon innan hon gick vidare med bröd på tallrikar och öl i stopen. Kvickfotad tog Mener sig fram och tillbaka mellan det ynka antal gäster som kommit till frukosten. Gellomy, tre män och en ensam kvinna som trots allt vågade komma sent var det enda som dök upp. Fast ändå verkade värdinnan få stressa fram och tillbaka. Menéer gav den senkomna kvinnan med sitt slätbleka hud och hår så brinnande rött att det fick rummet att kännas varmt, en blick så ond att den tydliggjorde vad hon tyckte om eftersläntrare och rödhåriga. Gellomy anade att det var älveliknande utseendet gjorde värdinnan än mer misstänksam då hon tycktes förakta allt som inte passade in i hennes världsbild. Den rödhåriga kvinnan drog till och med ett ursäkta som Menéer avböjde med en handviftning, upptagen med de gäster som ännu inte fått sin frukost. Gellomy studerade förstulet den underliga vinröda hatten kvinnan bar. Färgen skar sig mot det kopparröda håret. Det var en smula maläten, pöste över i flera konstiga väck och täckte öronen. Högst upp var den prydd med en gråbrokig fjäder. Hatten verkade irritera huden eftersom kvinnan flera gånger höjde handen för att försöka klia sig på huvudet. Vid ett tillfälle då Menéer vänt ryggen till tryckte kvinnan upp hatten för att få klia sig bakom örat, vilket då för en sekund avslöjade ett spetsigt öra som hon tydligt försökt att dölja. När värdinnan kom fram till Gellomy avböjde nimskan artigt ölet och bad om vatten istället. Som ni vill, Saladi, sade värdinnan suckande över det extra besväret som vatten innebar. Ölen stod redo på en bricka, men vatten verkade sällan någon fråga efter. Jag kan dock inte lova att vattnets smak ens är i närheten av uthärdlig. Gellomy såg förvånat på fru Menéers. Fru Menéer, ni kallar mig ni, det gjorde ni inte igår, frågade hon undrande. Igår var ni inte gäst på mitt värdshus, fröken Saladi. Värdinnan log stelt. Blir vatten bra då? Hon gav Menéer en nick. Jag borde fråga madame Menéer om det finns något jag kan hjälpa till med här på värdshuset, tänkte Gellomy. Jag behöver ju någonstans att stanna medan jag försöker lista ut vad eller vilka det är som förföljer mig och hur jag ska ta mig vidare härnäst. Den första vettiga tanken hon haft på flera dagar kändes det som. Hon hade räknat över mynten i sin börs och fått det till 11 eltrundiska kopparmynt, 2 eltrundiska silvermynt, allt som allt. Det skulle ungefär räcka till 2 nätter på Menéers utan att behöva gå hungrig, om fru Menéer var vänlig nog att låta henne stanna. Hennes ögon rörde sig diskret mellan de olika parens skor i rummet. Skor var något hon förstod sig på, kände hon instinktivt. Någonstans hade hon lärt sig skomakarkonsten. Hon fick upp en minnesbild av en man som satt i solstrålarna från ett fönster, koncentrerat lutad över en stövel. En lätt hammare i handen och pligg i munnen. Var det hennes far? En av de tre männen som hade hår svart som sot och inte kunde vara mycket äldre än hon själv bar ett par skor i mörkbrunt oxläder som man lyckats lera ner och slita ut totalt. Hon visste hur hon i teorin skulle göra för att borsta och vaxa skorna till perfektion. Skosnörerna skulle han dock behöva byta ut och hon skulle rekommendera honom att köpa skor i narvläder som det paret med den mest skäggiga mannen i sällskapet hade. Narvläder var ett material som höll betydligt bättre. Det kastade en blick tillbaka på henne och hon tittade genast bort, fortsatte äta sitt bröd och vänta på vattnet. Hon var frestad att säga något för att visa sin duglighet. Kanske var det den överhängande rädslan för att snart vara urfattig och risken att slänga ut från Meners. Ut i skogen igen bland björnar och varulvar. Alternativet var att vandra bland husen i bygden och riskera att möta människor som kunde göra ännu ondare saker emot henne. Byborna skulle fort veta vem den nya tiggarflickan var om hon bad om pengar, och tiggeri verkade vara avskytt norr om Äldremskogen. I vilket fall ville hon göra något innan hon använt upp sina sista mynt. Hon såg sig omkring efter Mener. Värdinnan hade ännu inte kommit tillbaka, så hon bestämde sig. Gellomy reste sig upp och gick fram till männens bord. Hon höll händerna väl synliga framför sig för att verka mindre hotfull och var mån om att få sin unga charm att lysa igenom i ett leende. Männen verkade ha bakrus denna morgon. En av dem satt och höll sig för huvudet och ingen av de tre hade försökt att småprata med varandra. Fast när Gellomy kom fram höjde i alla fall sina blickar. "Se inte på mig, lilla sparv", sade den svarthårige mannen med de slitna skorna. "Mina mynt försvann igår."
"Jag kom inte fram för att fråga om mynt, herrn. Jag kom fram för att rädda era skor från slitage."
Den svarthårige mannens vänner brast ut i skratt och dunkade honom i ryggen då de såg hur han gömde ansiktet ännu mer i händerna. "Vid Eldion, gå härifrån, bara stick iväg. Det går inte på några sparvtrick. Jag vet hur ni sparva funkar", gnällde mannen.
"Jag kan putsa dem tills det blir som nya utan minsta kostnad", sade Gellomy med värdjan i rösten samtidigt som hon funderade över vad han menade med att kalla henne sparv. "Jag lovar er vid Minas om ni rekommenderar mig till någon som bryr sig om sina skor."
Mannen gav sina vänner ett leende med en rynkat näsa som var menad att håna henne. "Jag kan faktiskt inte avgöra vad som är värst. Den här hemska huvudvärken eller envisa flickor från Milsvid, dimma eller det där sydliga bräkandet som kommer i hennes mun."
"Se så, Kelmin. En hjälsam flicka i trasiga paltor. Inte säkert om den sparar för det."
Den äldste mannen i sällskapet talade genom sitt tjocka skägg medan han gav Gellomy en trött och världsvan blick. Kelmins ögon spärrades upp och han påpekade det uppenbara.
"Vad är det då hon har där? Ett ridspö kanske?"
"Det är ett svärd. En flicka med ett svärd. Hon är en sparv, ett olycksbarn från Milsvid dimma och deras förmåga ska aldrig tas för givet. Jag varnar er. Sparvar har inte bara bortom mänskliga krafter. De går omkring beväpnade sådär för att de vet vad vanligt folk tycker om deras sort. De ränner runt landsbygden och lär sig nys av den där odudaktig indignation för jämnan."
Den skallige flinare.
"Är du knäpp? Dignation är ingenting man lär sig när man ränner runt på landsbygden. Bara svärd och plåga bargäster. Det är något en fötts till att kunna eller ej. Folk nu för tiden kastar ordet sparv på alla småflickor längs kusten."
"Jaha",
sade den svarthårige unge mannen och satte sig tillbakalutad med armarna i kors.
"I mina ögon är hon fortfarande en sparv från Milsvid dimma och jag låter henne inte röra mina skor hur mycket ni än trilskas. Kom igen, gör ett trick och visa dem nu, jänta.
Här lurar du ingen. Jag är från södern, hän, men inte mils vid dimma, konstaterade Gellomi irriterat. Och ni må ha tappat er hyfs i bygdens hundskård, men där jag kommer ifrån bemöter vi i alla fall varandra med ärbarhet och respekt.
Den unge mannens vänner slängde huvudet bakåt i gapskratt, denna gång så det nästan föll av stolarna. Men han själv förblev lika stilla som innan. Den äldsta av dem talade till henne. Vad heter du, flicka? Denna gång bestämde hon sig för att använda en pseudonym hon funderat på.
Jag heter Rynia, hen.
Nå, Rynia, vi skrattar inte åt dig för att du kommer söderifrån, utan vi skrattar åt det faktumet att du kommer fram till oss, klädd som en skeppsrotta med svärd i bältet. Fråga om du kan putsa Kelmins skor. Han är dessutom vidskeplig och den bittraste av oss, för han spelade nämligen bort sina pengar igår kväll. Det var förstås sant. Det kändes så naturligt att svärdet vid sin sida att hon inte tänkte på att hon bar det med sig i bältet, och hennes kläder var inte mycket mer än slitna trasor. Hon var också medveten om det platta, nära patetiska intrycket hon gett av sig själv. Men en av de främsta anledningarna till att hon gått fram överhuvudtaget var just för att hon led av att se ett par skor fara så illa. Bortsett från hennes egen livssituation. Gellomis blick flyttades till den tredje mannen i sällskapet, den skallige. En rund gubbe med en ämnesrock i brunt och orange med guldiga knappar. Håret hade helt fallit bort från huvudet och kinderna påminde om en grodas. Runt halsen hängde flera halsband med smaragder, guld och silver. Men det som verkligen fångade hennes blick var hans skor.
Era skor, hen, Gellomi pekade på dem. Det kommer förstöra era tår såvida ni inte har 4 tår på varje fot, lilltån borträknad.
Männens förakt byttes mot häpnad. Dra mig åt fanders, hur i naras helvete kunde du veta det här, flicka? Frågade den skallige, som drog av sina skor och visade upp sina 4 tår på vardera foten. Vi präster i Askyras lära offrar lilltån, sagvan, åt gudarna då siffran 4 är helig. Människan var egentligen ämnad att ha 4 tår precis som det heliga. Utan att riktigt förstå varför alla kring bordet hade tappat hakan i förundran så förklarade hon.
Nå, jag funderade ut formen på hans fötter då skospetsen är skarp. Sedan utgick jag ifrån en ungefärlig skostorlek, men vid närmare eftertanke skulle jag nog säga att jag överskattade med 0,5 tum då jag tänkte 5 tum. Bredd 2,5 tum. Ge och ta. Fast passformen är helt fel för honom, med eller utan tår.
Minas pattar, flinade prästen. Det är inte varje dag du stöter på en flicka klädd så där som kan räkna ut saker och ting. Särskilt inte med den dialekten. Kom. Slå dig ner, jag ber dig hövligast. Prästen var i farten med att flytta en stol från ett av de många lediga borden för Gellomi att sitta på när värdinnans röst avbröt honom.
Så, hemma blir vi inte om,
ropade Mener strängt medan hon ställde ifrån sig kannan med vatten som hon hämtat. Kelmin fick sin chans att skratta tillbaka åt den äldste då den genast satte sig ner igen med moloken uppsyn.
Sparv, kom hit på stört.
Mener vinkade Gellomi till sig och sänkte sitt huvud till nimskans nivå för att hålla samtalet exklusivt mellan 4 ögon.
Jag vill inte se er tala med dessa män igen.
Fördinnan borstade rent sin klänning med fingertopparna.
Nåväl, sanningen är den att jag inte vill se er tala med några av mina gäster klädd så där.
Har ni för avsikt att dröja kvar en natt till?
Gellomi nickade. Väl medveten om vad Mener egentligen kände inför ens vistelse där.
Då vill jag se mynt, fröken Saladi. Betalar ni för kan ni få behålla rummet ni fått låna, fast det är på 3 villkor. Det första är att ni direkt efter frukosten går till skräddaren och köper er anständiga kläder. Skrädderiet ligger nere vid hamnen.
Det andra är att ni inte stör mina gäster något mer eller får dem att göra dumma saker som att flytta möbler.
Ja, men fru Menér...
Värdinnan höjde en hand så fick Gellomy att komma av sig. Ett nyinkommet sällskap som Gellomy tog för sjömän började dunka sina stop i bordet och skräna högljutt på ett sätt som skulle föreställa sång om stormiga hav och vackra sirener. Menér knäppte med fingrarna precis bredvid hennes öra och stal därigenom iskallt tillbaka hennes uppmärksamhet.
Inga män, flicka. Hör du mig? Män ställer bara till problem. Har ni inte insett det än så upptäcker ni det säkert senare under er uppväxt.
Det tredje villkoret är att ni häranefter lämnar svärdet kvar på rummet.
Gode Eldion, om jag finner er strosa runt här inne med det där vapnet igen så kastar jag ut er genom dörren, huvudet före.
Finner jag er viftar med det öppna fönstret där uppe så får du din flygtur, är det förstått?
Ja, fru Menér.
Gellomy slängde en blick tvärs över rummet till det bord männen suttit vid och upptäckte att allt som fanns kvar var de tomma stolarna. Medan Menér gick för att stänga dörren kände Gellomy en påtaglig undran.
Vilka var det där männen?
Frågade hon.
Soldater, dignatörer, prästfolk, vad vet jag? Det kommer och går här,
sade värdinnan som att det hade varit det mest uppenbara i världen. Sedan stängde hon lugnt igen ytterdörren.
Dignatörer, tänkte Gellomy högt. Dignation, ni frågade mig om jag sysslade med det igår. Vad är det för något?
Den stressade värdinnan stannade upp från sitt vardagliga tempo. Precis i farten med att vika rena handdukar.
Sådant som är bäst lämnat orört, sa de kort
och fortsatte. Så, ät upp er frukost och sedan iväg med er. Gellomy gick dock inte.
Fru Menér, sa hon.
Hon fick en sned blick över värdinnan som såg ut att undra vad som gett henne fräckheten att våga stanna och tala.
Jag undrade...
Gellomy svalde nervöst och valde sina ord med största försiktighet.
Jag tänkte att ni kanske kunde behöva extra arbetskraft här på värdshuset. Jag tänkte att...
Värdinnan fnysne åt förslaget. Behåll era tankarna för er själv, är ni vänlig. Dagen då jag inte klarar av att driva huset själv längre ligger jag antingen på min dödsbädd eller också så har jag sålt stället. Ät upp i frukost nu eller gå hungrig. Frukosten svepte Gellomy fort i sig. Den rödhåriga kvinnan gav henne då och då ett leende från sitt bord längre bort. Hade inte blygheten varit så stark efter Menérs uppläxning så skulle hon nog försökt att prata med den mystiska gästen. När den rödhåriga och spetshörade kvinnan ätit klart tackade hon värdinnan och gick upp för trappan. Menér gav Gellomy en uppmaning att raska på med sin sista bit bröd och det gjorde hon också. Vattnet var nästan lika hemskt som hon anat på värdinnans beskrivning. Men hennes preferenser var aningen ur balans sedan druckit vatten från polande bäckar och älvar under den tid som hon tvingats gömma sig i skogen. Hon betalade 2 kopparmynt och skräddaren för en enkel grå särk med ett brunt bälte i oxläder. Det var ett mycket generöst pris. Det kunde hon bära på värdshuset för att hålla fru nöjd och ta med sig om hon behövde resa vidare. Eller snarare när det kom till att resa vidare. Igen undrar hon över den här konstiga känslan av att vara jagad och varför något inom henne bultade och ilade ibland. Hon kunde inte låta bli att instinktivt kasta en blick över axeln med jämna mellanrum då det hela tiden kändes som att någon kunde gömma sig bakom varje hörn och i varje vrå. På vägen tillbaka så betraktade hon skeppen en stund, funderade över när det skulle tänkas avresa under våren och vart det skulle fara. Det vore kanske det bästa sättet att ta sig vidare på, till havs, om hon kunde få råd med resan. Så mycket längre kunde hon nog inte vänta om hon nu var på flykt från någon. Det här var det tredje kapitlet från Den nimska flickan, skriven av Daniel Bresch. Och det är de tre kapitlen som jag kommer läsa från den här boken. Jag vill passa på att säga ett stort tack till författaren. Han fick möjligheten att läsa din bok. Om du vill veta vad som hände med Gellamy så får du läsa vidare i boken. Det finns inte som ljudbok än vad jag vet. Så tack till dig som har lyssnat, och vill att jag ska läsa upp din bok, ta kontakt med mig på Instagram @enfantasystund. Men nu säger jag tack för den här stunden.